Ja, men då säger vi hej och välkomna till Tronspelet, Aftonbladets finfina Game of Thrones podcast. Vi har kommit till säsong 7, avsnitt 5, Eastwatch. Vi som sitter bakom rodret är Tove Björnlund, Sandra Weibro och Markus Larsson.
Hej, hej.
Tjena.
Ja, det här lät piggare än vad det ser ut i alla fall.
Nu ska vi inte prata om mitt tillstånd.
Marcus har varit på Louis Fonsi i helgen.
Och Way of West.
Ja. Oh my.
Ja, det var det. Man mår som man förtjänar, kan man säga.
Blev Louis Fonsi tvungen att spela Despacito 17 gånger på raken? Eller var...
Två gånger gjorde han det.
Oj, det var... Ja.
Publiken skrek efter den mellan varje låt. Han gjorde 18 låtar. Jag tyckte lite synd om honom.
Det hade nästan varit roligare att bara köra då. Ja, vi kör den här 7 gånger om och sen går jag av.
Ja, men det är inte Despacito vi är här för att prata om.
Nej, och inte hur rock'n'roll tar död på er två festivalbesökare.
Nej. Vi ska försöka sammanfatta ett väldigt stort avsnitt igen.
Mm. Ja, det är så himla mycket grejer.
Alltså, mycket saker händer, många möts.
De har helt tappat det helt enkelt i den här serien.
Man bara gasar i 110 nu.
Ja, precis, man bara kunde inte lagt in lite mer i förra, liksom, de tidigare säsongerna. Mm. Varför folk vandrat omkring.
Varför skulle förra avsnittet vara så kort för?
Ja.
Alltså på allvar. Jag fattar inte det här. Sen börjar man ju undra hur snabba är korparna och båtarna i den här serien. De är som rymdskepp.
Jaja. Jag tror bara att vi inte får se, för att det är jättetråkigt att se när de är ute på seglar i 7 veckor liksom, för att komma till.
Ja, men alltså det som alla klagar på, det har ju som vänt ute på nätet när man kollar kommentarer. Förut var det bara, åh, det händer ingenting, och nu är det så här, nu tycker alla det är orimligt att det går så fort. Jag vet inte, det måste vara ett helvete att skriva manus till den här serien.
Ska vi se vad Emil har att säga kanske?
Har vi fått ett samtal?
Ja, ett samtal på 08-725-23-57.
Hej, jag heter Emil och ringer från Vitlanda. Jo, jag vill tacka för en grym podcast. Jag tänkte på det i avsnitt 1, så när Samuel bläddrar i böcken hans stal, så ser man en tydlig bild på dolken som lönnmördaren använde i första säsongen för att försöka döda Bran. Och nu, i senaste avsnittet, när den dyker upp igen, när Littlefinger ger den till Bran, så undrar jag, vad kan den ha för betydelse? Vad tror ni? Tack, hej.
Har vi inte varit inne på det här, Tove?
Jo, lite grann. Och vi tror väl definitivt att den kommer ha någon slags... Den visar ju att det här är valyrisk stål, liksom.
Mm, och speciellt nu när Arya har den också. Mm. Det känns som att Arya kommer få någon stor betydelse i serien på något sätt. Och då kommer den här dolken vara någon...
komma åter i spel.
Ja, precis. Kommer hon kanske döda någon White Walker med den?
Mm. Ja, den vanligaste teorin är väl att hon hugger den i Littlefinger till slut. Eller de flesta tror väl att Arya ska bli den som dödar Littlefinger i slutändan. Om någon nu ju fortfarande lyckas med det. Vilket man allt mer börjar tvivla på.
Yep.
Så jag röstar på dolken i Littlefingers hjärta.
Det låter bra. Vi har fått ett mejl från Fredrik också.
Ja, det har ju varit rätt många som har påpekat att vi hade ett litet fel förra
veckan. Vi och vi.
Exakt. Marcus har...
Jag förstår inte alls vad ni menar.
Löpa gatlopp på internet. Fredrik skriver: tjena mors, underbar podd ni levererar. Tycker om mina resonemang kring frågor jag själv reflekterar över. Underbart att Tove har koll på citatet från Sagan om ringen när Balrogen drar ner Gandalf vid Casa Dum. Jag blir glad när folk har koll på att det är Fly Your Fools och inte Run Your Fools. Ha en fortsatt underbar dag, gänget. Hi.
Ja, nej, jag hade fel. Nu myser du, va?
Ja. Så nöjd. Speciellt eftersom jag inte heller... Sagan om ringen är ju inte riktigt mitt universum, men...
Tolkien kör ju bara en gammal sån här alliteration där. Han härmar Herman Melville var det som började använda det där väldigt mycket med Moby Dick i meningar.
Försök att klassa i hur det här, du, det är ett klassiskt.
Nej. Jag fortsätter med en vanlig mansplaining härska teknik. Jag kan inte tro för att Tolkien är värdelös på att skriva.
Oj, så. Oj.
Wow.
Vi får se vad det blir för mejl den här veckan.
Varsågod, ni kan mejla era åsikter om vad jag just sa till Tove Björnlund och Sandra Weibro på Aftonbladet, för jag går på semester efter det här avsnittet.
Får jag bara kort också kommentera på nästa mejl. Det är en tjej som heter Rebecka som har mejlat och dels skriver om hur mycket hon... bra information det här, att det är inte CGI utan det är stuntmän som hoppar upp när Dothrakis gör det här snygga synkroniserade hoppet på hästarna. Men så skriver hon också: som en liten bonus, eftersom Tove var bortres när Olenna Tyrell gjorde sitt episka uttåg och hon verkar vara ett himla stort fan av The Queen of Thorns, det är jag, kan vi inte få någon snabb kommentar angående karaktärens avslut?
Och jag får varsågod.
Ja, vad är din kommentar?
Kör på. Ja. Nej, dels... Fly och fool.
Ja, exakt. Nej, dels så hade jag ju först en liten fundering med varför hon inte tar med sig Littlefinger ner i fallet och hon tar på sig hela äran. Men det kan ju dels vara för att hon är badass och vill ta på sig hela äran. Slash, det enda hon vill ha är ju hämnd och kaos. Och vem kan ge det bättre än Littlefinger? Så det är nog medveten att hon inte droppar hans namn.
Mm.
Och sen så sättet hon går ut på, det är ju bara like a fucking boss alltså. Det är helt underbart.
Ja, jo. Vi saknar alla Olenna Tyrell.
Ja.
Så är det.
Mm, och hennes one-liners.
Ja, det är inte så mycket one-liners kvar i den här serien nu.
Nej, fast det var ändå ett ganska roligt avsnitt det här. Tycker jag. Alltså det var ganska mycket, ja, som droppades.
Ja, jo, det är klart det var kul. Mm. Det är alltid roligt när det är White Walkers i ett avsnitt, när man får se dem. När man får se hemmalaget marschera mot vinst, så att säga. Ja. Men vi har ju en det som ställer lite allting på ända i det här avsnittet är ju ett till synes helt meningslöst samtal mellan Gilly och Sam när de står och bläddrar gamla pergament och böcker.
Ja, men det är väldigt snyggt hur de bara droppar en så här gigantisk grej. Ja. Bara i så här förbefattning.
Game changer.
Gilly sitter och snackar om...
Ragge.
Ja. Riggar.
Ja, men exakt. Så här, den här Maester Maynard som har liksom skrivit hur många gånger han brukar bajsa liksom om dagen.
Ja.
Och sen kommer det här.
Som bisats.
Ja, precis.
Sen kommer det att Ragge då gifte sig med någon i hemlighet i Dawn.
Efter att ha annullerat sitt äktenskap från fröken Martell.
Ja, och då måste det vara Lyanna Stark. Vilket ja. Då innebär att hans rättmätige son är Jon Snow. Mm. Så Jon Snow är den rättmätiga arvtagaren till järntronen. Så, fundera vidare. Jag lutar mig tillbaka. Och det säger de bara i en dialog där det Gilly inte ens kan uttala Rhaegars namn. Raggar.
Raggar.
Så det var Jon Snow. Det var Jon Snow det handlade om ända från början.
Ja, och det har man ju räknat ut innan.
Ja, jo.
Med
jo,
is och eld.
Men jag hade inte räknat
ut. Som Starker Trigger.
Jag var inte så smart så jag tänkte att han var själva liksom sammansmältningen av is och eld. Sagan om Isoel.
It's been all over the internet, som vi säger.
Men jag går inte ut på internet för att man får ju veta för mycket.
Ja, jag vet.
Jag har för övrigt läst ett läckt manus om hela säsongen vi tittar på. Så om ni alla där ute vill veta hur den här säsongen slutar.
Nej.
Så för det mesta verkar faktiskt stämma, tyvärr.
Okej, Marcus får inte prata mer. Ja, nej, men det häftiga här
men
är
det här,
att han
det här,
är en...
Det här fanns inte i manuset. Nej, i det läckta manuset. Så det vill jag bara säga.
Men det häftiga här är ju att det verkar som att han då faktiskt inte är en bastard alls, utan att han är en trueborn son, som då gör att han kommer först i tronföljden, som sagt. För att Westeros lagar är ganska luddiga vad gäller bastarder. De gillar ju inte kvinnor heller, såklart.
Nej.
Men så att förmodligen hade han kunnat hamna före den i alla fall.
Mm.
Eftersom han är man.
Och vi vet ju det här, men de vet ju inte det.
Nej.
Och det blir lite spännande att se hur och om de får veta det. Vi har fått ett mejl här på morgonen från Oliver som han också var uppe med tuppen och kollade på avsnittet. Och han skriver liksom att ja, jag kommer flippa om de bara låter det här hänga liksom, att de inte får veta själva.
Ja, och vi har ju också pratat en del om det här att Gilly måste få någon mer bärande roll. Och då vill man ju att det är hon som ska få avslöja det här lite mer, inte bara att Sam ska komma ihåg det sen, tycker jag.
Ja, men frågan är väl snarare när Jon kommer veta det. Det är förmodligen inte i den här säsongen, utan det här är väl någon sån plantering för säsong 8, skulle jag tro.
Mm.
Antingen sista avsnittet, alltså 7:e avsnittet av den här säsongen, eller nästa säsong. för det blir ju lite intressant. Det blir ju lite intressant för Danny. Eller det blir det ja.
Hon har ju gått runt och trott att hon är den sista Targaryen och är den enda som har rätt i tronen, och så kommer liksom han där och dyker upp. Och
ja. En mupp från norr bara, ja, kommer och som, ja, inte ens vill ha något mer.
Som hon ändå kanske tycker är lite het.
Ja. Exakt, som hon är lite sugen på. Ja. Och sen också stackars Jon, först får han veta att han är liksom, han är inte Starks son, han är inte bastard. Och dessutom så är liksom bruden han är het på är liksom hans faster.
Ja. Ja, det är aldrig lätt att vara Jon Snow. Han är ju liksom lite sagans Hamlet på något sätt. Eller kanske det är Jamie som är det. Han är ju ändå dansk. Men ja, jag håller med. Det blir jobbigt. Men den är, det är också en scen. Nu har de ju tryckt den här draken vet ju vem han är. Drogon. Mm. Sniffar ju på honom i det här avsnittet. Det är också en sån scen att nu...
The Dragon Whisperer.
Ja,
ja, det var en härlig scen.
Och blinka lite grann så här. Ja. Ah. I know who you are.
Ja, men Jon Snow får något lite fuktigt i blicken.
Ja, men Jon Snow liksom får alltid det när han tittar folk i ögonen. Nattkungen, drakar. Man undrar vad som skulle ha hänt om Drogon och han träffade sin grotta. Det hade blivit drakmys.
Ja, men det är verkligen ett starkt möte här mellan dem. Man känner den här connection. Och man undrar lite grann vad Danny tänker här också.
Hon ser ju rätt impad ut nu i alla fall. Mm. Jag har svårt att tro att hon skulle misstänka att han också är en Targaryen.
Ja, det kommer hon kanske inte göra. Men det är någon, ja, jag vet inte fan.
Känns ju mer bara som att hon värms upp mer för den här kalla nordbon. Jag menar sen när de är inne i det här lilla krigsrummet och planerar att de ska gå och hämta en White. Då ser man ju också hur hon tindrar med ögonen.
Ja, verkligen. Och när Jon Snow säger typ att ja, nu, om jag inte kommer tillbaka så slipper du ändå liksom den där jobbiga kungen i Norden. Ja. Och då säger hon typ, ja, men jag har vant mig vid honom nu.
Men då tar ju Jon över Stannis torrbolls fackla när hon gör den där, oh, jag har ju vant mig vid dig. Och han bara, hopp, lycka till i krigen då. Ja. Rör inte en min och gå därifrån.
Nej, jag tycker det är helt rätt. Vadå, det är helt rätt. Dessutom har han snyggare hår än Stannis.
Så då får han vara lite tråkig, Milla.
Han är fan inte lika tråkig som Stannis, kan jag säga.
Nej, det är svårt.
Det är faktiskt svårt. Men i alla fall, innan vi går vidare, då är alltså, och sen, då är den sista draken ska delas ut i Tyrion då. Eftersom han har ju också klappat
teorin.
I trehövdade teorin. Eftersom han har klappat drake och de gjorde inget med honom heller.
Frågan är om det verkligen är en. Det vet man inte riktigt. Nej, skulle det kanske kunna vara Bran också. Han har ju fått någon profetia om att han ska flyga. Det var väl det, den här.
Ja, just det.
Right, som man alltid har tänkt att det är korparna bara. Att han
men han kan ju bli skjutsad av Danny.
Alltså, han kan ju fast med låren.
Han kan ju för fan. Ja, men hon kan väl hålla fast honom. Han kan väl få att åka draktaxi.
Ja, the baddest wheelchair ever. Och ha en drake under.
Ja.
Ja, de kan väl bygga en liten. De har ju byggt en rullstol till dem.
Men kan rullstol bygga en liten... så 2017. Man ska ha draket 2018.
Ja. Jo, skit i det. Släpp drakarna. I alla fall, Jon Snow är alltså den som ska sitta på järntronen. Enligt alla konstiga regler i det här landet. Då fick vi veta det.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Vad hände i Dragonstone annars då, Tove?
Ja...
Nej, det var inte jag. Det var jag som skulle ta den.
Du bara försöker passa bort jobbet här.
Ja, men fan. Det är bara roligt i Norden. Dragons då. Ja, det är, ja, som sagt, det är svårt, det är svårt, det är ett skitbra avsnitt tycker jag, men det är svårt att börja nysta i trådar. Men om vi sammanfattar Dragonstone, förutom att de håller på liksom att plantera hela tiden att Danny och John ska göra ha fuffens för sig,
ja,
trots att de inte borde. Så det jag tar med mig, jag bara hoppar in i det. Det är att Tyrion dricker igen.
Och Varys dricker.
Och Varys,
det var
dricker.
Det jag noterade. Han dricker fast han liksom grimaserar lite. Han gillar det inte riktigt. Nej. Men han behöver
kanske bara dåligt vin på Dragonstone.
Nej, men Tyrion börjar ju få den här på ett lite mer rimligt sätt än i Winterfell som vi tar senare. Så börjar ju Tyrion få, han blir ju lite bedrövad över förödelsen som Daenerys sprider omkring sig med sina eldkastare.
Ja, jag tänkte ju när Tyrion gick runt där på slagfältet att han kanske letar efter Jaime eller folk han känner. Eller...
Ja, det här är ju hans husarmé liksom.
Mm. Och hon är ju inte så snäll mot de som inte knäböjer.
Nej, precis. Hon pratade ju om Toves favoritjul först.
Ja, precis.
Som hon ska krossa.
Ja.
Men sen liksom, hon skickar ju fram liksom draken så den får morra lite.
Ja, alltså vilken bra pli hon har på Dragon nu. Mm. Han brukar vara lite bångstyrig, men nu lyder han minsann.
Ja, men han är ju faktiskt inte lika oduglig längre. han är ju hennes dödsstjärna på något sätt.
Ja, men folk måste bända ni eller
or
dö.
Die.
Ja, men det går ju ut. Hon säger först att hon inte är som Cersei. Sen är hon helt jävla skoningslös ändå. Det är det Tyrion börjar kanske reagera på.
Mm, precis, han har inte helt lätt med det.
Det blir ju svårt för henne också eftersom hon ska vara The Breaker of Chains och sen ta massa fångar och sätta dem in chains.
Exakt, det blir lite motsägelsefullt.
Ja. Ja,
men samtidigt kan hon ju inte bara liksom säga ja, det var dumt att ni krigade mot mig. Gå hem och slicka såren och sen krigar vi igen.
Precis. Och rest in peace, Tarlys.
Ja.
Ja, huset Tarly är borta förutom Sam då.
Exakt. Yep.
Men nu är det han som står i tur och tar över det huset.
Ja, fast när man är Night's Watch, jag tror inte man får inte gå tillbaka liksom. Nej. Det är ju till döden.
Ja, då är den borta också.
Ja, det finns
då kanske hans lillasyster.
Ja.
Ja. Och frugan. De verkar ju trevliga.
Mm.
Nej, det är ju roligt att Dickon, som ju faktiskt fick göra så jävla kort comeback. Man trodde ändå att han skulle liksom, de fokuserade rätt mycket på honom på förra slaget, så trodde man att ja, men han är väl med ett tag till, men nej, han blev liksom grillad ganska fort.
Han valde att följa med sin far in i döden. Var ju lite onödigt kanske.
Vad tycker ni om att Jorah Mormonts, det är också en ganska fuktig återförening.
Alltså ja.
Det blir väldigt, väldigt, väldigt
försiktigt kramgo.
Melodramatiskt varje gång Khaleesi och Jorah träffar varandra.
Ja, jag tyckte att han kastade lite av en sjuka blickar på Jon Snow också. Så som i Dario Naharis.
Ja, och jag tyckte kanske att Jon Snow kollade lite mystiskt på honom. Jag vet inte riktigt vad det beror på. Om det,
han kanske bara ville hålla i sitt svärd.
Ja, precis. Om det liksom är att den enkla förklaringen skulle kunna vara en liten sån här mini-svartsjuka.
Ja.
Men jag tror kanske inte det. Jag tror kanske att han vet lite grann vem Jorah är från hans pappa. Att det är därför han är lite misstänksam. Med tanke på vad Jorah har gjort liksom tidigare i sitt liv.
Exakt.
Eller så är det bara the girl.
Mm. Och Jon bär ju omkring på House Mormonts svärd som egentligen skulle vara Jorahs. Och det är ju skönt att ha med sig nu när de ska nå om muren.
Men han är ju rolig Jorah. Han, alltså, det är lite synd om vissa män i den här sagan. Alltså, dels Jon, han är i en helt hopplös situation.
Han får alltid offra sig för mänskligheten.
han vet bara inte om hur jävla illa han är ute ännu. Jorah Mormont också, som inte vill något annat än att tjäna sin drottning och göra mer saker med henne. Nu kommer det bara en till sån här spoling med snyggt hår in.
Ja. Ständigt dessa unga med långhåriga män.
Långhåriga män med sina svärd.
Ja.
Som bara kommer in utan att egentligen inte gjort så mycket för att förtjäna hennes kärlek. Liksom. Det är bara,
de är bara lite heta.
Ja. Ja. Där har du världen i ett nötskal. Jag undrar varför man dricker så mycket och är bitter. Nej, jag hejar på Jorah. Men han är också så där, han ger ju också upp, precis som John. Så här. Han bara, nej, men jag offrar mig då.
Mm.
Jag vill ha en uppgift. Ja. Jag knallar och
ja, men jag tänkte han har någon slags dödslängtan.
Ja, säkert. Jag tänkte också när han åker iväg därifrån att han tittar liksom en sista gång på henne där. Och det känns ju också som en sån här tecken på att ja, det är kanske sista gången de ses.
Ja, men hur, så hela den bågen går ju ut på att de ska hämta en gast.
Ja.
De ska hämta en död. Och så ska de ta den till King's Landing.
Visa den för Cersei. Det känns som en jobbig plan.
Ja,
det känns som en stor U-sväng i onödan. Ja.
Ja, det känns som att även om de liksom får någon slags samarbete med Cersei, så man kan ju aldrig lita på henne liksom. Det,
alltså. Nej, vågar man ha en tätt med henne utan... Det känns som att hon kan ju hugga henne i ryggen liksom.
Mm, det känns som att det smartaste vore att försöka hitta någon plan att döda henne.
Mm.
Om man nu vill slippa liksom anfalla King's Landing och döda massa civila.
Eller så tar man King's Landing och så tvingar man henne att övertyga sig om att det finns någonting där uppe.
Mm.
Alltså menar bara, du Gud eller?
Ja, Gud är väl Bran Stark, eller han som är Gud. Han kan ju se allting, men Nattkungen.
Mm. Ska vi bara direkt också gå in på det här att de seglar ju fort norrut till Eastwatch där Tormund hänger och möts ju då upp med The Brotherhood Without Banners som sitter fängslade. Så yay, The Hound är tillbaka.
Det var det du ville säga?
Ja, ungefär.
Oj. Nej, ja,
vi har ju haft en annan samling innan Dragons. Ja, det här avsnittet går ihop för mycket. Det går inte riktigt att bena ut.
Nej, men det är bra för när de kommer upp dit, då måste vi också först ta det här att Gendry är tillbaka. Det var egentligen där jag ville börja, eftersom vi har saknat Gendry. Tove håller nu på. Vill du skrika?
Ja!
Åh, Gendry.
Äntligen.
Och det visar sig att han hade inte rott speciellt långt.
Nej, han har bara rott in i bukten.
Han har rott typ flybottom.
Ja, hem igen.
Till och med Sir Davos säger ju någonting om att jag trodde att du var ute och rodde fortfarande.
Ja, det är ju bara en kommentar till vad fansen
har. Ja, exakt. Det är ju verkligen en blinkning till.
Sen märker man att de har ju bråttom. När Davos träffar Gendry. Det var ju som vi trodde. Vi har ju sagt det. Han skulle stå där och smida
och
någonting.
Smider någonting.
Med såna här...
Riktigt starka armar.
Ja, fuktiga armar.
Smutsiga också.
Det dröjer ju inte länge innan han bara tar sin stora slägga och bara, ja då går vi. Och det roliga med den scenen, de har ju inte tid. Alltså, det är ju det. Vi måste ha den här scenen, men vi måste vidare. Så Davos hinner i och för sig bara säga hej. Han tar släggan och sen går han först ut. Som att han vet vart de är på väg. Alltså det rimliga vore ju att Davos skulle gå först ut ur den där smedjan att följ med mig. Han tar bara släggan och bara, nej, ja men då knallar vi ut.
Plus att det blir en härlig vändning eftersom han i början, han vill ju bara liksom inte ha något att göra med någonting.
Nej.
Gendry, han vill ju liksom inte vara med, han vill ju bara få leva ett fritt liv någonstans. Och nu bara, nu ska jag ut och offra mig. Men det är ju snyggt att han tar fram sin stora jäkla slägga eftersom han är kung Baratheons barn.
Ja, den där släggan känns verkligen fantasy på något sätt.
Stygg, stor jäkla slägga. Ja, men kung Robert slogs alltid med en warhammer.
Ah.
Så han brås på sin far.
Jag förstår. Men som sen du säger, det är väldigt fantasy också. Mm. Att ha en dubbelhandad slägga liksom, som ska ut.
Den ser ju tung ut och jag hade inte klarat av att lyfta den där. Liksom.
Nej.
Ja, jag vet inte, jag tyckte nästan det gick lite för lätt och snabbt där.
Men... Tycker du? Hur menar du nu?
Ja, och att de är så pass lite desperata på folk så att efter att ha bytt tre ord och förolämpat Jon Snow och sagt att han är kort så får han ändå vara med i The Inner Circle. Men de kanske bara behöver alla de kan få ändå.
Ja, men det är som att de inte hinner vila i scenen med, för att den är ganska fin den här scenen. Alltså, alla trådar börjar ju knytas ihop nu. Att det är, ja, nu är det ju inte så, men det är ju ändå, det är Roberts och Neds, alltså det är en spegel av deras relation i Gendry och John. Och därför
den
känns
krigiska,
det
eldiga och den
ja,
lite
men
tänkande.
Att det är lite fint att de just förenas och drar norrut.
Och båda är bastarder.
Ja,
ish.
Ja, de var det fram till den här avsnittet. Jon Snow har gått under falsk flagg nu i 7 säsonger.
Men sen är frågan varför gender är tillbaka egentligen?
Ja, alltså jag blev jätterädd nu för att han kommer fimpas direkt i nästa avsnitt. Men det känns ju som att han måste ju också ha lite mer av en roll att spela. Om man vill att han ska få träffa Arya igen.
Exakt, det vore en fantastisk återförening.
Ja.
Jag har ju läst lite olika så här, teorier om vad det kan vara för liksom, om man har något större syfte.
Mm.
Och då är det många som tror att det kan vara att ja, men just det här att han kan smida svärd. Att han ska smida valyriskt valyriska svärd.
I Drogon AB, eller vad är det vi har döpt det till?
Ja, LKAB stil. Draglas AB.
Exakt. Men tydligen så i böckerna ja. Så kan i alla fall hans mästare smida, eller i alla fall liksom smida om
valyriska stålsvärd.
Exakt. Att han kanske har lärt sig någonting därifrån.
Ja, men alltså, okay, men de åker norrut i alla fall, som vi sa. Vi var ju där innan och så träffar de så här Beric och Foros och hunden.
Mm.
Och sen är det som vanligt så här sju män ja. Går ut för att hämta en gast.
Vilket är också, hur tänkte de nu? Hur ska de stå 7 mot 10 000?
Ja, men
de förstår ju att de inte kommer kunna liksom snika in och norpa.
Det här är sån där klassisk sån där filmgrej. Sju vågade livet, sju samurajerna. Det ska vara 7 män som ska rädda världen.
Ett uppdrag.
Ja, och
ett litet grillauppdrag ska det vara.
Ja, och just i Game of Thrones så är sju också Fate of the Seven, The Seven Kingdoms, diverse andra sju enigheter. Det finns massa sådana här ännu djupare teorier om att Rhaegar hade 7 rubiner på sin rustning i Battle of the Trident och ja,
ja.
Stuff. Ja, men alltså, det finns
anledning varför det är 7 som går in i snöröken i sista avsnittet. Men alltså hela den här grejen med Eastwatch, att de ska gå dit och hämta någon gast, det är ju som att det känns ju lite grann som att man ska meta in The Hound till King's Landing och möta sin brorsa. För det blir ju förmodligen så att The Hound kommer någon, på något sätt måste han ju hamna i King's Landing. Det är logiskt. Precis. Att han och vaktaren är gasten de hittade där uppe. För de kommer ju komma tillbaka. Frågan är ju bara vilka som dör. Tormund ligger risigt till.
Ja, det gör han ju tyvärr.
Toros ligger risigt till.
Ja, men Toros kanske de behöver, tänker jag, för att han ska återuppliva folk.
Ja.
Ja, kanske Beric Dondarrion säger att det här är hans syfte. Han har ju snackat om att han måste ha något syfte som man inte riktigt vet.
För det, han kommer ju inte dö.
Nej, det
men Jorah och Tormund ligger väldigt risigt till.
Jorah tror jag, han ryker.
De är nog ganska rökta. Och kanske också Gendry.
Ja,
men alltså jag har läst någon ännu lite rolig teori om Gendry. Att men hans pappa Robert Baratheon ville ju att hans son skulle gifta sig med en stark flicka.
Arya!
Ja, precis. Det är väl det många, eller vissa, tror nu att det kanske kommer uppfyllas.
Aha.
Det känns ju som att de bör ju bjuda på en sappy love story. Liksom.
En? Det har varit rätt många.
Ja, men en till.
Ja, nej, men absolut. Men det är som sagt, det är alltid fantastiskt när det kommer lite snörök. Men det finns ju också en annan grej, det är Jamie lever.
Ja, självklart räddad av Bronn.
Ja, och
det
självklart
är fint med du får inte dö av en drake, du får inte dö av dig själv, det är bara jag som får döda dig.
Ja, för att annars får han inte sin belöning. Ja. Men Bronn gör ju ungefär som Jorah Mormont gjorde med Tyrion när de anfölls av stenmännen. Det vill säga, han simmar ju bort med honom väldigt långt.
Mm.
Men det är imponerande.
Ja, det ser alltid ut som att de bara kommer upp för ytan. Alltså man simmar så här 2 mil och bara, vi klarar sig.
Ja, men det är lite liksom...
Var det en sjö eller en flod de ramlade ner?
Marina, alltså, vad heter det? Marianer i graven.
Ja, alltså det såg ut så jävligt. Ja. Men han är vid liv i alla fall.
Ja.
Och han tar sig till King's Landing jättefort. Vi får inte...
De är ju by the Riverlands, inte så långt. Jag ska vara tyst.
Nej, men det är du som har King's Landing.
Varsågod.
Ja, men att det är inte jättelånga avstånd där. Men jag tycker det är fint att när de kliver upp ur poolen, eller sätter sig upp på
osäkert,
hur Jamie bara inser att så här, ja, vi är fukt nu.
Mm.
Det här kommer ju aldrig gå.
Nej.
Vilket han också försöker förklara för Cersei med att hon har ju inte bara en drake, det är 3. Och den där jäkla armborsten var ju ingen match.
Och några Dofrakis också som, ja. Som verkar vara rätt bra på det där med att slåss.
Exakt. Men han kommer ju hem till en liten överraskning.
Ja, det är mysigt. Det är, ja.
Lite incestbarn.
Ja. Ett till.
Äntligen.
En till Joffrey är på gång. Oh.
Men det är ändå, man ser ändå hur fint att Jamie blir lite rörd där när han får reda på att han ska få vara pappa för första gången också. Men det här kommer ju aldrig hålla.
Nej, och sen får de sitta och prata om att de är lejon och de bryr sig inte vad fåren tycker. Ja. Alltså de är förbannade.
Stolta Lannisters.
Nazisterna.
Ja.
Ja, det är lite så här, nästan lite såpopera i King's Landing nu.
Ja, men och det känns lite fånigt med att de ska kasta in en graviditet. Det är så himla typiskt att nu ska vi skriva om kvinnor och då blir de antingen våldtagna för att visa att de är oviktiga eller så blir de gravida för att visa att de har ett syfte. Och det känns så jävla tråkigt.
Ja, jag håller med om det där och framförallt är det ett ganska så här löjligt sätt faktiskt att knyta Jamie närmare Cersei. Alltså att det är det som får honom att, det är precis vad du säger. Då blir han, då smälter han helt plötsligt.
Ja. Det är också ett sätt att visa liksom varför hon äntligen börjar fundera på om hon ska liksom försöka liksom snacka med Danny. Mm. Och det är liksom för att det plötsligt finns något slags hopp
något
i magen. Någonting, någon framtid att försöka skydda. Och då tror väl många att det kommer bli ett missfall och att det kommer göra att hon blir totalt galen.
Ja, för det har man ju alltid sagt att hennes enda redeeming egenskap är att hon älskar sina barn.
Mm.
Och att det var det som gjorde henne mänsklig om hon då förlorar det igen.
Men samtidigt vet man ju inte hur skulle de annars få det att funka. Mm. Alltså hur skulle man annars få henne att ens... Hur skulle man få den Kings Landing-bågen att fungera utan att hon blev gravid eller att något sånt hände? Ja, det hade ju gått naturligtvis, men lite för mycket tycker jag att det är. Ändå, trots att det är, ja, som Sandra säger här, att det är logiskt att det händer. Men lite för mycket tycker jag. Och det är inte bara det. De får ju dit så här Tyrion.
Ja.
Och då kan du, om du tyckte att alltså det är väl, ja, Dragonstone är inte långt bort, men det är ju också väldigt fort. Och det är ju inget svårt att knalla in i King's Landing uppenbarligen. Det är ju för fan bara...
Det är bara jag som tycker att de har väldigt mycket grottor och skrever överallt.
Ja, det är massa hål hit och dit. Ja. Och sen är ju mötet mellan Tyrion och Jaime, det är ju också så, det är lite rumphugget. De är bara där och så bara...
Ja. Och hur har Tyrion fått kontakt med Bronn, undrade jag. Ja. Det är ju Bronn som lurar ner Jaime.
Och hur vet Cersei det?
Ja.
Är det Cersei som har iscensatte från början?
Ja,
för hon vet ju om det. Mm-hmm. När Jamie kommer upp och får sin lilla incestbarnsöverraskning.
Yeah. Och hur mycket saknar man inte för övrigt att Tyrion och Bronn fick inte prata någonting? Den dynamiska duon vill man ju liksom... Det var inget liksom tja, hur är läget ens?
Nej. Nej, men det är mycket...
Det mötet var lite för kort. Men jag måste ju bara, jag älskar ju det här med Cerseis ökade galenskap med hennes underbara citat med att vi har bara två val, att we'll fight and die or surrender and die eller submit and die, och jag vet vad jag väljer. Och du som soldat ska veta din plats också.
Ja, jag tyckte det var så otroligt typiskt Cersei också här när ja, men när Jamie säger att ja, men White Walkers och de döda är på väg. Mm. Hon bara, men kommer du straffa Bronn nu för vad han har gjort? Ja, men hon är fortfarande nere på de där liksom små hämndgrejerna.
Liksom, ja, en småaktig diktator.
Ja, exakt.
Och ändå så borde ju Bronn komma undan, för han måste ju vara employee of the month hos Lannisters. Liksom.
Fixar allt.
Ja,
ja det, nej, men Bronn kommer väl ändå, det kommer de väl inte slaska bort hur som helst. Men i alla fall, och sen händer det ju även, alltså det hände jättemycket i King's Landing, i Dragonstone, och det hände fantastiskt mycket uppe i norr. Och sen har ju Winterfell också.
Ja,
det ligger ju i norr, jag vet. Men där ska man nu försöka få någon jävla löjlig klyfta mellan Arya och Sansa.
Ja, lite syskonrivalitet.
Mm, men det är väl inte helt orimligt ändå, för de var ju aldrig riktigt vänner. Ja, men från början ens. Alltså de är ju väldigt olika. Och sen också kan man ju Det är ju ändå rätt logiskt att det är Littlefingers plan.
Ständigt denna.
Ja, men alltså att han, han vill ju ha liksom Sansa.
Ja.
Och då ja, vill han inte att alla liksom, de här släktingarna som kommer här, att de ska försöka störa deras lilla...
Precis, och vi kanske ska förklara här att du har ju hittat screenshoten på brevet.
Ja, alltså precis. Det här brevet som Arya hittar, som Littlefinger har
planterat åt henne.
Exakt. Han har liksom låtsats att han inte fattar att hon följer efter honom. När han har liksom fixat fram något gammalt brev. Och det är det här som Sansa skickade till, till vad blir det? Rob
och Caitlin.
Ja, precis. Om att de ska liksom komma till King's Landing och...
Bow for the queen. Alltså, de ska knäböja. Man ska knäböja mycket.
Ja, precis. För Joffrey var det då.
Joffrey, precis.
Ja. Och det skrev han ju under hot från Cersei för att annars hotade hon att vara elak. Precis, exakt.
Ja, men alltså, det kan inte vara så enkelt. För övrigt så här, han har ju en underbar radar, Littlefinger, att han vet att Arya följer efter honom. Han,
den här lönninjan är inte så duktig som hon tror.
Nej, Littlefinger är på något sätt bättre.
Ja.
Mm. Men det kan inte vara så enkelt att det där brevet såg den spliten mellan de här syskonen. Så dum kan ju inte Arya Stark vara.
Alltså, Rob fattade ju direkt att det var skrivet under press. Och det känns som att det borde väl hon också göra. Ja. Nu när hon är liksom lite smart och hon... Ja, men det här samtalet hon har med Sansa också när hon säger att... Ja, men...
Du stod inte upp för Jon.
Exakt.
Man bara, men det gjorde hon ju. Hon sa att det här är hans beslut. Vi ska följa det.
Hon är lite creepy när hon säger också att men det här det är vad du egentligen tänker. Mm. Men du vill inte tänka så. Men, ja.
Ja, hon, ja,
hon lärde sig en del i The House of Black and White ändå.
Creepy Arya. Men alltså, om det finns någon slags logik kvar i Winterfell, så borde ju det här bara vara något som för ihop Sansa och Arya mot Littlefinger. Eftersom det kommer vara så tydligt att han försöker manipulera dem. Det kan ju inte vara så att Arya bara drar.
Jag tycker att det är skönt att Sansa
att
är ju ändå...
sin syrra.
Nej, liksom. Precis. För Sansa har ju ändå varit uppriktig liksom och bara, ja, men nu får du säga vad du verkligen menar. Och sen är hon liksom tydlig med att så här, nej, jag tycker att vi ska jobba tillsammans och vi kan inte bara hugga huvudet av alla folk.
Nej. Hon är ju, nej, jag tror, jag hoppas att det är Littlefinger som ligger risigt till nu och inte att de på något sätt särar på syskonen för mycket.
Nej.
För då det kommer vara fånigt.
Det är någon som har mejlat också med en very valid point. Varför frågar de inte Bran någonting?
Eller hur?
Ja, men det där tänker man ju på hela
Mamma,
tiden.
Du är super creepy och verkar veta allt. Men följdfrågor på det? Nej.
Varför kallar inte Bran bara Arya och Sansa till ett litet rådslag vid ett bord?
Precis.
Och bara,
familjemöte.
Det här kommer hända.
Ja.
Det här vet jag.
Exakt. Ja, precis. Det var en som heter Evelina som mejlade in det. Det var ju faktiskt en bra fundering.
Det här är problemet med såna här karaktärer i sagor som kan åka fram och tillbaka i tiden och vet allting.
Ja.
För allting blir väldigt, 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 det väcker fler frågor än vad det ger svar.
Ja. Jag måste säga, man är lite orolig nu också med det här. Nu när man börjar få så himla mycket återföreningar. Man vill ju så gärna att liksom Arya och Gendry ska få träffas. Jag vill att Arya the Hound ska få träffas.
Arya och Jon.
Arya och Jon, definitivt. Och nu är ju liksom Jon ute på sidospår hela tiden.
Mm.
Om han då bara ska upp till Hardhome, och där, eller inte Hardhome, i Eastwatch. Och där kommer det bli trubbel och sen kommer han då kanske åka direkt. Han lär ju inte liksom ta med sig sin White för att visa upp
men,
i Winterfell.
Men kan det vara så att Jon dör? Det hade ju löst väldigt många grejer med järntråden. Att han dör igen.
Och är helt död i...
Ja.
Det tror inte jag.
Nej.
Han kommer bli räddad av Uncle Benjen i slutändan.
Ja.
För det ska man ju också komma ihåg att Uncle Benjen är ju kvar där uppe.
Just det.
Och han är
själv på...
Ja, gud vad deppigt han har det.
Ja, men han är deppigt. Men han har en osviklig förmåga att dyka upp när han behövs.
Ja,
precis.
Så ni kan ge er fan på att han dyker upp i nästa avsnitt.
Gubben i lådan. Ja. Definitivt.
Något måste han ju göra.
Ja.
Ja.
Och,
glöm inte Uncle Benja.
En liten pliktrapportering, Marcus, jag har sett på internet. Kan det vara fermenterad krabba som ligger bakom Podricks bordellhemlighet?
jag tror på att Podrick är en naturbegåvning. Ja. Vi ska inte sänka Podrick här och hans färdigheter.
Han behöver ingen hjälp.
Med damer.
Det känns skönt ändå att Davos liksom slängde in en liten sån här
smuggeltricks.
Ja, lite snusk.
Ja, han börjar mycket med det här med, jag har sett att du stirrar på hennes hjärta.
Snusk Davos.
Ja. Ja, precis. Han fattar liksom att först försöker han med pengar och sen försöker han med sex. Ja. Ja, han det är liksom att, det folk bryr sig om. Liksom. Det är det man kan locka dem med.
Ja, men vägen till en dummans huvud går ju via kuken. Ja. Det vet ju alla. Det vet ju Sir Davos också.
Ja, men jag vet inte, det är ingen som vet om det här fermenterade krabba fungerar i verkligheten.
Vad fan är
det? Det kommer att tala som ostron.
Precis, nu kommer en massa så här Game of Thrones snubbar börja fermentera krabba.
Det är redan många som sitter hemma och lagar fermenterade krabbor.
Men varför? Ni kan gärna skicka en bild på krabbarna så inte inget annat.
Om ni gör fermenterad krabba så skicka bild till Tronspelet. Ja. Och vad fan är en fermenterad krabba? Ställer jag en dålig dum fråga nu?
Det är väl så där att de är typ jästa som är som man inte fermenterad haj på Island.
Men vad gott det måste lukta i den där båten.
Alltså, fast hela King's Landing ska ju lukta skit och grisblod liksom.
Ja,
så att
det fermenterad krabba.
Ja, de är
i solen också.
Ja. Sen på pliktrapportering finns det inte mycket mer än att Bran åker in i en korp som är sjukt snabb. Och sen nattkungens gigantiska armé som marscherar. Som man blir lite sådär varm i hjärtat av.
Ja, och att hela den här gruppen av kråkor, a murder, a group of crows is called a murder, när de kommer in där. Ja. Kul från Simpsons.
Nu
har jag gått från.
Ja, skulle du börja dra Family Guy-referenser också, då går jag härifrån.
Gillar du inte Family Guy?
Ja, men fan.
Åh, herregud. I alla fall att de bara splittras av en blick från nattkungen.
Ja, han gör ju sitt vanliga liksom, lilla trick. Han gör ju det rätt ofta att han liksom plötsligt bara vänder blicken.
Ja. Hans blåa
spänner
blick.
Liksom. Ja.
Och han har ju någonting, han och Bran har ju någonting. Mm. Alltså det är ju någonting där. Jag trodde det var
onda ögat mot döda ögat.
Ja. De har ju någon connection som inte kommer vara så bra för någon.
Ja, poängen med det här är väl att det är väl sen som Bran skickar korpar till bland annat till sin brorsa John och till
Citadellet.
Exakt, och varnar för att nu är de på väg.
En liten snabb grej som jag lade märke till, det är när ärkemaestron pratar om någon som heter Lodos, som förutspådde att den drunknade guden skulle resa sig och krossa Aegon the Conqueror. Varför jag tycker det där är lite otäckt är ju att ska, nej, inte fan är det kraken alltså.
Alltså det är det här
vi har pratat om. Vi har pratat om det. Alltså ingenting.
Euron och kraken.
Euron, alltså det är Euron Greyjoy. Jag blir lite orolig för här att han ska hitta någon sån här monstervapen i havet som ställer till allting. Mm. För det är ju liksom vadå? Du är så nöjd nu.
Ja, det är ju det som är teorin, att han ska väcka The Kraken.
Ja, jag vet det. Ja. Men kan vi inte bara få hur mycket fantasy ska det bli?
Liksom? Jättemycket.
för det är ju inget som sägs nu mer i de här avsnitten som inte får en betydelse längre fram. Så jag gillar inte det där. Inte alls. Sluta se så nöjd ut.
Tycker det är lite spännande.
Stick till Moria och prata med Gandalf om grammatik och bokstaven F. Nyheter och snack då.
Är det dags för lilla spoilerhörningen först kanske?
Nu får ni sluta lyssna om ni inte vill höra någonting om kommande avsnitt.
Ja, alltså de har ju släppt trailern till avsnitt 6 och när vi spelar in det här så har de inte satt något namn till den. Så det är lite mystiskt.
Kanske det kommer heta dödsslakt eller något.
Exakt, det avslöjar lite för mycket. exakt. Men det är i alla fall 71 minuter långt. Så det är den
det är det längsta hittills.
Och sen kommer ju liksom det sista vara 81. Så det är ju liksom det blir liksom två långfilmer de här två sista. Där får vi ju se förklaringen till The Hounds syn i elden. Vi får se det här berget som ser ut som en pilspets. Vi får liksom se de här som är ute på Jon Snows lilla självmordsförklag, de här The Magnificent Seven. Och vi får se det brinnande svärdet. Och så hör vi Barrington Darien som säger: döden är fienden, den första och den sista. Fienden vinner alltid, men vi måste ändå slåss mot honom.
Ja, han är en riktig filosof. Ja, det är det vi gör varje dag, även om man inte är i Västerås.
Ja, precis. Döden kommer alltid vinna, men...
Ja. Tack och lov. Det är många, många som man slipper då.
Ja, så det är rätt mycket uppe i vinterlandskapet.
Jag hoppas ju att allt är där.
Blir det ett nytt hard home?
Ja, det tycker jag. Det är dags nu. Mm. Vi kan inte hålla på och snabbklippa så här då, mellan
det olika. Det känns så konstigt med 7 mot resten.
Ja, men det är ju en gerillare här. De går ju in och så blir de omringade och så dör några och så kommer Uncle Ben igen. Så, nu behöver vi inte titta på nästa avsnitt. Ja.
Säg bara du för att du är bortrest.
Ja, men i trailern får vi också se Arya och Sansa. I alla fall. Och vi får se lite grann av Dany och Tyrion i kartrummet som ser bistra ut.
Ja.
Så att det verkar vara några små grejer utanför vintern.
Ja, förmodligen blir ju upplägget så att de klipper lite mellan olika grejer och sen så mot slutet så är det bara det här uppe i norr. Ingen vet, vi vet ju inte vad som ska hända där uppe. Jo, de ska fånga en gast.
Ja, precis. Hur har de tänkt hålla den här?
Ja,
liksom?
Ja, förvara den.
De kan ju liksom slå sig igenom vad som helst, känns det så.
Ja, har de någon liten släde liksom, och drar den.
Gasten får de väl med. Eller så blir Jorah Mormont som dör och så får de släpa honom till King's Landing.
Han snabbt snidat en glasdragsbur liksom.
Ja, det blir kul i alla fall. Det blir roligt.
Ja, verkligen. Vi kan ta ett litet samtal kanske också.
Jo, vi gillar samtal.
Ja, det
är det någon från på fyllan?
Hoppas.
Men möjligtvis.
Hej, hej. Tack för en bra podd. Mitt namn är Nico Prohorenko. Min teori är att The Mad King inte var mad, utan att det är Bran som har rest genom tiden för att förbereda mänskligheten på den långa natten. Alltså kriget mot White Walkers. Och det är därför Mad King producerar drakeld, som i och för sig slösades bort i slaget mot Blackwater. Och det är därför han skriker "Bran alla". Bran har gjort en resa genom tiden. Och det är det jag tror att Trevde Korpen menar med att du kommer aldrig gå igen, men du kommer kunna flyga. Alltså inte bokstavligen, utan resa i tid. Alltså flyga genom tid. Så jag tror att Mad King är en... att det är Bran som är där och försöker hjälpa till att besegra krigarna. Ha det bra. Tack för en bra podd.
Ja, tack. Alla som ringer in har ju en särskild plats i våra hjärtan.
Ja, alltså det är det här med Brans tidsresa som man får lite ont i huvudet bara man börjar tänka på liksom vad han skulle kunna göra och sådär.
Ja, det är ju svårt att säga. Det är klart att det skulle kunna vara så att han blir tokig och upprepar saker, PGA Bran så att säga gör en Hodor med honom. Men å andra sidan så har ju Targaryens en lång linje av incest bakom sig, vilket gör att de blev ju galna, flera av dem. Det är ju inte bara The Mad King, utan alla Targaryens har ju varit lite tokiga.
Ja.
Så han kanske bara gillar att bränna saker för att det är deras motto också, fire and blood.
Ja, men det är ju det här, men Nico har ju en poäng. Alltså det är ju det här som fuckar upp själva sagoberättandet när en karaktär som Bran kommer in i handlingen. Eftersom han har ju alla möjligheter att göra allting. Han kan ju de facto ligga bakom allt.
Mm.
Alltså de kan ju lösa det på det sättet, de som skriver slutet på den här historien.
Och jag tror dock att det här med Wildfire, att den kan ha... Den tror jag kommer spela roll. För det känns ju som att de fortfarande har kvar lite av den. Den måste man ju kunna blasta ett par whites med i alla fall, även om man kanske inte kan döda White Walkers med den.
Ja, eller så blir det Cerseis fall till slut, om hon vill.
Hon kanske bara sätter eld på sig själv.
Exakt. Hon gör en Denethor.
Det var ett annat mejl här som jag tyckte var lite intressant. Från Jonas Eklund. Hej och tack för en bra podd. Jag vågar mig på en liten spådom kring säsongens slut. Jag tror att vi kommer få ett avsnitt, näst sista, där det kommer kretsa och kulminera kring ett maktspel mellan tre drottningar. Jon kommer till slut gå med på att strida för Dany, samtidigt blir Sansa Queen of the North. Och med sin märkliga respekt för Cersei kommer hon inte ställa upp på att helt blind strida för Dany. Därav tror jag vi får tre sidor där varje sida har en stenhård drottning och vid sin sida en hand som förespråkar en mer diplomatisk lösning. Detta kulminerar i en strid med stora förluster från alla sidor, vilket decimerar ner alla styrkor inför nästa säsong, där resterna ska ta sig an de antagande White Walkers. Ja, han tror att Cersei stryker med, men att Dany och Sansa kan till slut enas. Kom ihåg vad ni läste det först.
Ja, alltså det var ju rätt intressant. Ja, men det vore lite logiskt med alltså, de här drottningarna i i någon fight. Och det är också lite roligt att han är Tormund. Snackar om de här drottningarna, men typ, vilken drottning är det du ska blidka? Är det hon med drakan eller hon som ligger med sin brorsa? Äntligen får man lite sköna Tormund-citat.
Ja.
Ja, men det är det som är så oroväckande, att han kommer ju förmodligen stryka med nu. Tormund.
Ja, eftersom han fick fråga efter Brienne också.
Ja.
Är den stora kvinnan med?
Kvinnan som brottas med björn. Nej, men det där låter helt logiskt. Alltså det borde att det kan mycket väl bli så, för det borde bli tre drottningar. Alltså det känns som så. Sen så, som sagt, har de ju slängt in en liten fyrbok i elden med att det är Jon Snow som egentligen ska sitta på järntronen.
Ja,
lite sådär i förbifarten. Det är alltid en man.
Exakt, ja. Som ska komma in och...
Ja, jag tror dock inte att Jon Snow kommer vara så intresserad av att regera. Så det kommer bli en drottning på tronen.
Exakt, det är väl det som är liksom lite grann.
Eller så dör Jon Snow igen.
Lägg av.
Det tycker jag att vi håller tyst där.
Ja, men, alltså, jag gillar ju lite av små sidospåren ibland också.
Nej. Menar du?
Har vi fått en hot pie-teori? Nej.
Nej, men däremot har vi fått en Bron-teori från Daniel. Han skriver...
Var du ler nu. Alltså du och dina män.
Även, han skriver, tack för en trevlig podd. Alltid kul att höra era tankar. Jag har en tanke angående Bron och den kvarvarande sandormen Tajenne. Han hade ju en liten diskussion med henne när de båda satt i finkan, vilket slutade med att hon räddade hans liv efter att fått i samma gift som nu Tajenne har fått i sig. Kan det vara så att Bron kanske kommer vara hennes räddare och befria Dorne-kvinnorna?
Ja, det kan det ju absolut vara. Vi har ju inte sett till de här fångarna, Martells.
Nej, och det känns som att Bron bryr sig mest om Bron. Och
det skulle man skulle röva med sig henne och ta något slott.
Ja.
Men
jag tror inte att han skulle bry sig om dem.
Det skulle ju vara i så fall när typ King's Landing faller, om det gör det, att han skulle göra det. Men nu så har han liksom inget att vinna av det riktigt.
Plus att det där giftet på Myrcella verkade ju funka ganska snabbt. Så det känns som att hon har nog redan dött.
Men alltså sista avsnittet så måste ju de här Cerseis fångar åtminstone återkopplas, tror jag. Mm. Och sen har vi ju, jag tror inte man ska fokusera allt för mycket på Bronn i nästa säsongen, utan det är Euron Greyjoy man ska akta sig för.
Han måste ju också,
och Fion måste ju också få en funktion.
Ja.
Och Yara Greyjoy. De har ju liksom varit borta ganska länge nu. Så det är mycket som kommer hända. Det finns någon anledning varför sista avsnittet 81 minuter långt. För där kommer det behövas.
Där kommer det knytas ihop.
Det kommer behöva knytas ihop väldigt mycket. Och vi har ju fan ingen aning hur det kommer sluta.
Åh, herregud. Ja, ska vi ta och sluta?
Ja.
Men ni kan väl fortsätta. Det är jättekul att få de här mejlen. Mejla in på tronspelet@aftonbladet.se. Hashtag oss i sociala medier eller ring in på 08 725 23 57. Och kom ihåg, krabbor, inga byxdrakar.
Fermenterade krabbor, ja. Bilder på det får folk skicka in. Ingenting annat. Och sen så säger jag de finaste orden. Jag vet, Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.
Hej då.